Vi pratar om de där rasisterna och vi antirasisterna som om att vi redan kan och vet allting. Men de flesta har faktiskt aldrig riktigt funderat på det där, tror jag. Och vi har inte riktigt haft diskussionen. Bara för att vi har haft liksom öppen rasism och liksom så här, att vi har haft Lasermannen och sånt där. Det betyder liksom inte att vi har haft den här diskussionen på ett konstruktivt och bra sätt så att alla fattar vad rasism är. Att man kan liksom, jag pratar ju jättemycket om att man kan göra rasism även om man har de allra godaste intentioner.
Precis.
Och kanske att det är nästan den vanligaste formen av rasism, den här liksom helt omedvetna.
Ja, men visst är det skillnad på att vara rasist och att göra rasism. Till och med Mina, som själv varit utsatt för rasism hela sitt liv, har blivit kallad för det. Rasist, alltså. I hennes avsnitt pratar vi om att vi alla har en inneboende sån, precis som vi alla har en inneboende sexist. För båda de här sakerna lever ju i vår struktur och gör att vi ibland omedvetet diskriminerar. Vi kan alltså ha de godaste intentionerna och ändå göra fel. Det är inget konstigt med det, men vi kan också ändra på det. Och hur? Ja, det pratar jag och Mina om i det här avsnittet. Och innan vi drar igång så vill jag precis som vanligt tacka fantastiska Excitec som sponsrar podden och gör att jag kan fortsätta producera den. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Mina Demmert. Så nu ska vi se här. Det verkar som att det fortfarande funkar när jag pratar och du pratar också.
Ja, vi provar och ser om du hör mig.
Ja, ja, nej, vet du, jag gör inte det. Det här är bara en snuttefilt.
Nej, vad är det? Vad har du dem för?
Ja, jag vet inte egentligen. Jag bara sätter på de här hörlurarna och så tycker jag att det känns bra på något sätt. Det känns så naket när jag inte har på dem.
Jag förstår.
Men jag har aldrig fått till så att jag hör något i dem. Så därför har jag dem bara på ena örat. För om du pratar nu så kommer jag knappt höra dig.
Så det är jätteroligt.
Ja, det är jätteroligt. Men det är lite så jag jobbar. Och så gästerna vill alltid också ha hörlurar, men det får de aldrig.
Nej, det... Ingen hör vad den andra säger.
Ja, precis. Bra inledning. Ja. Ingen hör något. Men varmt välkommen hit.
Tack snälla.
Mina Demmert.
Ja.
Och det som vi sa, vi känner ju varandra sedan tidigare men ändå inte. Vi sitter i samma styrelse i Fredrika Bremer-förbundet. Och sätts en gång på ett styrelsemöte, men då pratade vi inte så mycket för det var så många.
Ja, vi hamnade inte i samma grupp.
Nej, vi hamnade inte i samma grupp när vi hade workshops och inte vi varann vid matbordet. Så då blir det ju...
Just det.
Nej. Vi satt ju en bit ifrån varandra.
Jag satt på kanten, så jag var liksom... Ja.
Och jag satte mig som vanligt i mitten. För att jag kom först, så jag tog platsen i mitten för att jag gillar att sitta i mitten. Ja. Stackars dig fick då ta kantplatsen.
Nej, men jag hamnade där blev mitt emot. Men det är det man är orolig för när man, när man sitter på en kant. Så tänker man, åh. Men de var ju jättetrevliga.
Ja.
Så det var inte så farligt där. Det kan bli katastrof.
Ja, precis. Ja, men så det är så konstigt. Man kan vara så nära någon. Vi ses ju ofta i... Men nej, vi pratar ju aldrig om oss eller om... När vi har de styrelsemötena. Då är det ju om Fredrika Bremer, förhoppningsvis. Fantastiska Fredrika Bremer-förbundet. Man får dem lite gratis reklam här.
Det är verkligen, men det är... Det tycker jag de ska ha.
Det ska de
eller
ha.
Vi ska.
Vi ska ha, ja, precis. Men du, alla gäster som kommer hit, de brukar ju få inleda med att presentera sig själva.
Ja, Mina Demmert då. Jag tänker att jag kanske är journalist och författare och föreläsare. Mm. Men sen jobbar jag också, jag har startat Jag är här och jobbar med I am here International nu. För att den är numera, vi har startat också en internationell förening som... Mm. För att jag har startat en massa grupper i massa andra länder.
Ja,
så de måste också ha en förening. Så det blir liksom som en paraplyorganisation då för. Där också Svenska Jag är här numera ingår. Så jobbar jag med det. Och sen har jag, folk säger så här, ja, men du har så himla många titlar. För jag har pluggat länge. Så jag, men det är väl de jag brukar vanligast säga alltså, vem är du?
Du bor i Göteborg, va?
Mm.
Kommit hit idag.
Ja, men du, för folk tror inte att jag är från Göteborg heller. Men jag vet inte, jag kanske härmar dialekter.
Jag vet inte, jag tycker du låter lite göteborgskig.
Ja, låter jag, ja, okay.
Mm. Eller det kanske var jag som... För det var min första chansning liksom.
Ja, det är ändå göteborgska.
Jag vet inte om jag visste
där.
Kanske det i bakhuvudet. Ja, men nej, jag tycker
men det kanske har varit lite så stök kring, kan jag komma upp på möten och sånt där.
Nej, men jag tycker ändå att man hör att vi är från Göteborg liksom. Så att det ska du ha.
Ja, nej, men folk, ja, fint.
Folk brukar inte ta den, eller?
Nej, men jag tror om man inte är från Stockholm så kanske man bara blir insorterad där ändå. Men då kanske det ändå hörs på mig att jag... För många är så här, ska vi ta en kaffe i veckan? Och jag bara, nej, jag bor inte liksom, där du bor.
Men har du alltid bott i Göteborg?
Ja, alltså jag är uppvuxen där.
Mm.
Och har bott i Göteborg stora delar av mitt liv. Men jag har ju liksom pluggat och varit iväg. Och rest och sådär. Och liksom bott lite längre på andra platser. Men jag är nog verkligen göteborgare.
Ja, från början liksom. That's your core.
Precis. Så i själ och hjärta.
Ja.
Eller kanske mer såhär Bohuslän. Så tror jag.
Ja.
Man får lägga på Göteborg och Bohuslän. Då känner jag mig hemma.
Då känner du dig hemma. Var är det du har bott någonstans då? Utöver det ute i världen? Eller du har rest en
ja,
del?
Ja, precis. Jag har bott lite i Spanien. Och så har jag bott lite i London en kort vända. Lite i New York. Minneapolis. Ja, men lite så här, jag har varit runt. Och också i Sverige. Jag har bott faktiskt i Stockholm en kortis. Och i Skövde.
I Skövde av alla ställen.
Ja, pluggade där.
New York, det är min dröm faktiskt.
Ja.
Åka dit ett tag och bo där liksom.
Ja, men det tycker jag du ska göra.
Ja, jag har ju en hund också som försvårar möjligheten att göra det tyvärr. Men det är min dröm någon gång
men alltså,
i livet.
Att bo på Manhattan, det är... Jag vet inte, det är bara sån galen energi i den stan.
Ja.
Som man bara blir helt uppsugen av. Bara man kommer ner ut på gatan. Har du varit där?
Ja, jag har varit där en gång faktiskt. Men det är typ så drygt en vecka bara.
Ja.
Och då hinner man ju inte med allt liksom.
Nej.
Vad var det du gjorde där?
Jag jobbade med reklam där.
Okej. Okay. Ja, för du har ju en journalistutbildning. Så har du jobbat på SVT och TV4 eller
ja, men det är det jag menar. Det är så stökigt liksom. Ja.
Hur reder vi ut det här på ett bra sätt?
Ja, men jag tror att jag har... Jag tror att jag har en medieutbildning. Jag har en medieutbildning.
Ja.
Och när jag kom ut då... Ja, jag vet inte, 17 när jag blev klar med den medieutbildningen. Som då var i Skövde, som också är en filkand i filmvetenskap. Så jag är också filmvetare. Mm. Ja, du hör ju hur stökigt det här är.
Du kan det mesta, du.
Ja, precis. Men då, när vi kom ut från att ha jobbat med det, så var reklambranschen väldigt intresserad av oss.
Mm.
Och vi kunde liksom saker som att så här, göra så att en knapp... När man tryckte in den på en hemsida så såg den intryckt ut. Så här lite så här, vi kunde liksom programmera lite och liksom göra det där som folk behövde då. Så vi var liksom väldigt eftertraktade. Och då sökte jag in i reklambranschen och jobbade liksom inte med journalistik då.
Nej.
Och sen så tog jag på en till journalistutbildning och så, ja, tänkte att jag skulle vara dokumentärfilmare, tror jag. Var liksom planen hela tiden. Och jag pluggade på Handels emellan. Och så, ja, men bara så här, lite så här,
lite tid och spår.
Men idén var nog journalistik och dokumentär. Så hade jag tänkt. Och sen gjorde jag aldrig det. Jag gjorde massa filmer, men det blev liksom inte riktigt någonting av det där.
Mm. Vad var det som tog in dig på det spåret från början då? Alltså, vad var det som lockade med journalistiken? Och...
Nej, men jag tror det var det här att kunna resa runt världen. Lite så här... Vara utrikeskorrespondent, så här, avslöja orättvisor, vara den där liksom, journalisten som man så här, tänker på när man tänker i kanske någon film man har sett. Eller något sånt där. Ja. Ja, avslöja orättvisor, vara på plats när saker och ting händer, kunna förklara svåra och liksom, komplicerade saker, var i fronten, var där det händer. Liksom, så. Så det var det jag hade tänkt mig en gång i tiden.
Mm. Och så var du på SVT och TV4 som journalist, var det liksom?
Ja, men precis. Jag har gjort både journalistik, men jag har också gjort så här, vanlig åka ut på så här, Västnytt och TV4 Skaraborg. Och, så här, och väldigt, väldigt kort runda på Västnytt. Men också framförallt så har jag jobbat med research och programutveckling.
Mm.
Det fanns ju LAS, eller det finns ju fortfarande LAS. Jag vet inte vilken utsträckning det påverkar folk fortfarande. Men det var helt omöjligt att få... fast tjänst. Så jag fick liksom, återigen så fick jag tänka om. Liksom, så här. Mm. Så att, jag fick ju barn ganska tidigt. Jag var 26.
Ja,
så då hade jag var inte liksom riktigt klar med studierna. Så här, och när jag redan behövde liksom försörja någon och skaffade hus ganska snart och hade huslån. Så det var liksom så här, verkligheten slog till.
Mm. Hur många barn har du nu? Två?
Ja, men vi har tre tillsammans, jag och min man.
Ja, tre stycken.
Så att vi har tre, men jag har ju två som liksom framförallt har bott hos oss och sådär, eller hos mig. Och,
mm. Och den
jag har fött. Den tredje, för mamman flyttade till Gotland.
Ja.
Så att hon har liksom, ja. Men hon är naturligtvis också mitt barn.
Ja, precis. Mm. Men inte ditt biologiska
inte
barn.
Inte mitt biologiska barn. Hon har inte bonusbarn. Ja, hon har inte bott så mycket hemma hos oss.
Nej, hon flyttade till Gotland alltså.
Ja, och där bor hon.
Ja, där bor hon. Ja, det är ju...
De bor kvar. Det är nu är mina tjejer, de är stora. De är 21 i år.
Ja. Hur gammal är du nu då? Då är du 47. Ja, gud, matten. Mm. Så jag kan det här med matte.
Ja, men jag herregud. Här liksom. Jag skulle aldrig kunna det om jag inte...
Om du inte visste hur gammal du var. Det kan också vara svårt. Det kan också vara svårt ibland. Att veta hur gammal man är. Eller hur?
Jag skulle räkna ut grejer bara när du är född.
Det är svårt. Men varför blev det aldrig några dokumentärfilmer så? Vad var det som?
Nej, men jag tror att det var för att jag hade svårt att få dem finansierade. Mm. Och det var ju liksom någonting jag kämpade med länge. För att jag har också då... Här ytterligare en gång. Ja, ni fattar ju liksom så här, vilka studielån jag sitter med. Ja. Men i alla fall. För jag gick också skriva linjen på nordiska. Och hade så närde någon slags författardröm. Ganska också ungefär. Så här, antingen kan jag göra det i film. Alltså så här, forumet var inte så viktigt. Utan det var ju det här att berätta historier.
Mm.
Så jag tror att jag brann liksom inte för mediet i sig. Utan jag liksom. Jag drevs ju av någonting annat. Så därför kanske det också har varit lite så här. För det går ju ändå en röd tråd ändå genom allt det här. Reklamen, kommunikationen, allt det här.
Mm.
Och det är ju liksom berättandet.
Mm.
Så men jag gick på nordiska också. Skrivarlinjen där för blivande författare. Och gud, nu glömde jag frågan.
Varför inte blev några dokumentärfilmer?
Just det.
Det är inte helt lätt.
Nej. Jo, just, för då tänkte jag att då kanske jag kunde skriva istället. Mm. Eller också, eller någonting. Så att jag har liksom hoppat runt lite grann och haft svårt det här. För nu, det här är ju en annan tid.
Mm.
Så du var ju tvungen att ha med dig någon liksom. Du var ju tvungen att jobba på SVT för att liksom kunna vara journalist. Eller du var tvungen att ha ett förlag med dig. Eller du var tvungen att ha en producent. Alltså, så i viss utsträckning kanske det är så fortfarande. Men det är inte riktigt lika så stängt som det var då. Så då var man ju tvungen att ha med någon.
Det finns ju andra kanaler idag som YouTube och sociala medier, poddandet. Alltså då kan du ju vara journalist utan att ha en producent.
Mm.
Alltså som mig, jag är ju min egen producent på något sätt.
Nej, men precis. Program. Och då var det väldigt mycket så här, fick man inte tag i ett förlag som ville ge ut det man själv ville skriva. Eller om man inte fick tag i en producent som ville liksom, ta tag i, eller hade samma visioner eller idéer. Så var det ständigt sökande.
Mm.
Det är ju i viss mån så fortfarande i filmvärlden i och för sig, men... Men det var ju, det var mycket svårare då. Mm. Det var mycket krångligt kring det här, liksom så här hur, vilken form ska det här ha och liksom var finns pengarna för att liksom gå vidare.
Mm. Hur var det att vara kvinna i den världen?
Men, för nu är inte jag bara kvinna, nu är jag tandläkare också.
Nej,
nej, men jag är ju icke-vit kvinna. Ja. Och det är en annan erfarenhet. För att då ställs allting liksom lite på ända.
Mm.
För att då, jag möter inte riktigt samma saker som andra kvinnor, alltså som vita kvinnor gör, tror jag, i Sverige. För jag tror att kanske, jag vet inte om det är, så, om det är någon slags så här, lite hierarki liksom i så här, vem har mycket makt och vem har lite makt. Så skulle man kunna tänka sig att jag låg väldigt, liksom låg. Men jag tror att man kanske tycker att jag är sånt litet hot. Att i en mansdominerad värld så är det... Så har jag tyckt att det varit lättare nästan att ta mig fram än i en kvinnodominerad värld.
Mm.
Och jag vet faktiskt inte riktigt varför det är så. Eller om jag bara psykologiserar liksom kring mina egna personliga erfarenheter. Men jag tror att när jag har hamnat i strukturer som jag har upplevt orättvisa. Så har det inte nödvändigtvis varit i de mansdominerade miljöerna.
Vad har du upplevt då som har varit, eller liksom vad har varit skillnaden? Vad har du upplevt i den kvinnodominerade?
Jag tycker att jag har varit mycket mer, kanske blivit behandlad lite mer med respekt. Mm. Så det är lite konstigt, det låter ju helt bakvänt liksom, men av till exempel manliga chefer än vad jag har varit av kvinnliga chefer faktiskt.
Är det för att du inte är ett hot alls då? Eller?
Ja, jag är lite inne på det. Eventuellt kan det vara så att man kanske som man bara vet att jag är, den här personen är inget hot för mig. Eller jag har verkligen ingen aning. Det kan också vara så här att om man är, men jag vet inte för det här är så tidigt, men om man är man så är man kanske redan lite medveten om att man är med och utsätter andra, eller att man har mycket privilegier. Jag vet inte om, det så, om de här människorna var så himla medvetna om det.
Mm.
Men eventuellt kan det vara så att om man tror att man redan blir utsatt så kanske man inte riktigt förstår att man också kan vara med och utsätta andra.
Mm.
Att man tänker att man kan inte vara både och.
Tänker du på kvinnorna då? Eller
ja, men precis. Eventuellt kan det ha varit så.
Vad har du upplevt i den världen då? Alltså vi med kvinnor så?
Men jättemycket liksom kommentarer, brist på så här, förtroenden, att man liksom fått bevisa sig om och om igen, så här, prove it again, bias, liksom, att man får varit svårt att liksom göra karriär, alltså kunna ta nästa steg. Mm. Jag tror inte att jag hade varit chef idag alls om inte jag hade startat någonting själv. Det tror jag hade varit väldigt svårt faktiskt.
Att slå sig fram där liksom.
Mm. För att då, och det var ju liksom kvinnor som redan hade så här jobbat med det här och så här redan krossat det, eller åtminstone känt på glastaket och liksom så här, som kanske inte riktigt upplevde att de behövde så här släppa in andra. De kanske hade för mycket armbågar själva fortfarande för att liksom inse att ah, men okej, jag kanske gör någonting mot den här personen som är en del av samma struktur som det jag slåss mot, men man ser inte nödvändigtvis att det är samma sak.
Nej, men att jag tror att vi alla blir blinda för den typen av beteenden ju längre tid. Alltså det är en del av strukturen på något sätt. Sen har ju kvinnor i alla tider liksom behövt slå sig fram på ett helt annat sätt.
Ja.
Och jag tänker att vi lever ju i en struktur med olika makthierarkier och sådär som skapar beteenden.
Mm.
Jag tänker att de är inte lätta att se om de alltid är en del av den strukturen. Förstår
Nej,
jag?
Men precis.
Jag
tror att man tänker att man är jättemedveten för att man vet ju om det här och man har själv kämpat mot det.
Mm.
Och ju mer säker man är på någonting, desto svårare, då blir man ju mindre öppen såklart och tänker att ah, men det här kan jag redan eller det här vet jag redan.
Mm.
Så jag behöver inte ta reda på
något mer.
Nej, eller utvecklas själv, utan jag behöver bara liksom kämpa för liksom min fråga. Eller? Ja. Mm. Så eventuellt blir man kanske lite fartblind. Jag vet inte, jag verkligen psykologiserar nu. Inga statistik eller någonting så som kan... men det här är mina så här, personliga erfarenheter.
Så får man göra i Fannys förebilder. Så här får man fundera, gissa. Vissa tycker det känns som att gå till psykolog när de kommer hit ibland. Man liksom får bottna lite olika frågor.
Ja.
Superintressant.
Men vad tror du om det?
Vad jag tror om
får
det?
Får man fråga det så? Eller blir det svårt?
Hur menar,
vad skulle det kunna vara så att man blir mer blind om man är så inne i sin egen kamp?
Det kan man säkert bli. Men gud, vilken svår fråga. Du menar att kvinnor blir blinda för att se att de förminskar andra bara för att de varit utsatta för det själv. Jag tror att vi alla blir lika blinda för det.
Mm.
Tror jag, oavsett kön.
Mm.
Förstår du hur jag menar? Alltså att vi ser inte strukturen. Och det här är ju så viktigt att prata om. Att vi alla är en del av den. Liksom, att upprätthålla den på olika sätt.
Mm.
Så att jag vet inte om det har med ens egen kamp att göra.
Nej.
Utan att det mer har att göra med att vi gör som vi alltid har gjort. Förstår du?
Ja, men precis. Så kvinnor och män gör det. Olika. Ja, precis. Mm. Nej, jag kan ju bara ha haft liksom otur.
Nej. Alltså det är många kvinnors upplevelser. Att kvinnor till exempel är värre än vad män är. Därför att det finns bara plats för en på toppen till exempel.
Så det kan
att
det vara en sån grej också. Intressant.
Teori att så här, nu har jag tagit mig hit och slitit som ett as för att bli den enda kvinnan och det finns bara plats för en.
Mm.
Det är ju också något som kommer upp ganska ofta.
Mm.
Att det är så. Men sen är frågan då, vem har skapat? alltså det är en jättestor fråga. Systerskapet är ju otroligt... För diskuterat
det, och det är det som är så kul med till exempel att komma till Fredrika Bremen då, nu nämner jag dem igen.
Ja, precis, reklam.
Nej, men för nu upplever jag väl många år senare och kanske framförallt efter MeToo och sådär, att vi har fått upp liksom, och Black Lives Matter och att nu är det jättemycket lättare att prata om de här sakerna.
Mm.
Så skulle jag gå till min chef idag, så skulle jag nog inte få samma liksom uppspärrade ögon. Och liksom så här, så totalt ingen förståelse alls för vad det är jag pratar om. Jag tror att kanske folk inte riktigt hade ett språk för vad det här var. Man kanske inte, bara att få ett ord som så här intersektionalitet liksom, eller bara sätta mikroaggressioner och minoritetsstress, sådana här grejer. Att det, för jag hade inte heller ord för det. Så jag kunde inte heller liksom sätta ord på vad det var jag upplevde.
Nej.
Och det tar jättemånga år. Och det krävs liksom berättelser av andra och så att man dockar in i vad andra upplever. Och just det där har jag också upplevt. Eller det där, så var det för mig. Eller så var det. Det där kan jag relatera till. Så därför är det ju så otroligt viktigt att sådana här grejer som med din podd till exempel. Och det var också min ambition med boken. Att kunna ge människor. För ibland så tänker jag så här, det där skulle ta mig en hel bok att förklara.
Ja, precis. Och du har ju släppt en bok och vi ska prata mer om det också.
Mm.
Men en annan sak som jag vill prata om innan det, det är ju Jag är här, eller I am here, international, som ju du har startat. För att någonstans så lämnade ju du din journalistkarriär liksom och startade eget. Var det I am here du startade då, eller Jag är här?
Ja, precis. För att det började i Sverige ju, i och med att det började i mitt sovrum.
Ja, i ditt sovrum.
I mitt sovrum. Där jag, eller det började med att jag själv såg att det var andra som hade helt andra så här referenser och andra, jag vet inte om man ska kalla dem bubblor eller vad man kallar dem, men de hade helt andra flöden än vad jag hade. Och fick liksom information som absolut inte stämde. Och liksom som var, som de blev väldigt skrämda av.
Alltså var det sociala medier eller på?
Ja, precis. Såna andra precis, vänner som delade saker som jobbade. Men det här är ju helt uppenbart att det här inte stämmer. Och så började jag säga det. Men, ja, men nu har ju du refererat till den här Kalles hemsida. Mm. Men det finns liksom statistik liksom de har tagit in liksom från hundratusentals personer. Mm. Om du tittar på den här sidan. Eller, men det kunde också, det var väldigt mycket så här att det, ja, började i en slags omsorg att folk liksom inte, att man såg att folk var så rädda.
Mm.
Så jag tänkte, men jag kanske kan hjälpa till och liksom göra den här, ja, förklara bara liksom, eller bara berätta hur jag se på det. Eller liksom bara dela med mig av information jag kanske hade. Eller egentligen så här medie- och informationskunskap. Liksom.
Ja, men
också bara medmänskligt. Liksom så här, nej, men så där kommer du nog inte behöva vara. Alltså så här, för de här sakerna. Och kom in i deras bubblor och såg liksom vad som försiggick där.
Att de fick mycket hat och hot också?
Nej, alltså att de snarare utsatte andra för det. För att de var så rädda och upprörda över saker som liksom inte ens stämde.
Mm.
Så då tänkte jag, men många fler har de här vännerna i sina flöden. Så kan man prata med dem på något sätt. Och kan vi bli fler som gör det, så skulle vi kunna göra en ganska stor insats med väldigt små medel. Alltså så här, en liten insats från varje person kan ju liksom, såklart om vi är många få ganska stor effekt. Så det var då jag tänkte att, ja men då startade jag är här. Och sen,
men hur funkade det rent krasst? Eller liksom hur, för det var en Facebookgrupp.
Ja,
från
precis.
Början.
Jag startade det som en Facebookgrupp. Och sen så har det varit en ideell förening under många år. Men nu är den nedlagd. För nu finns ju den här I am here international. Då, som man säger, alla grupper jag har startat i alla andra länder.
Ja, men vad gör man i den gruppen? Alltså man...
men för dels är det ju också... Det är inte bara grupperna, ska jag säga. Det är mycket föreläsningar och utbildningsmaterial. Och det ser lite olika ut i olika länder vad det är för verksamhet. Men i grupperna i alla fall som är helt, som alla har gemensamt. Alla har de här grupperna. Där man går in i olika kommentarstrådar som är hatiska. Mm. Där någon, liksom, någon person eller en organisation eller... bara en artikel har fått väldigt mycket så här olaga hot eller hets mot folkgrupp eller att man liksom så här drevar och hetsar.
Mm.
Och då går vi in och så skriver vi egna kommentarer som är konstruktiva.
Mm.
Så, lite så som jag gjorde själv då. Men att vi gör det gemensamt och så gillar vi upp varandras kommentarer. Så att, och då så visar forskning som har tittat just på oss från Tyskland att de som kommer in som inte tillhör grupperna, de härmar vårt beteende. Så kommer de in i en hatisk tråd, så skriver de mer, nästan överträffar varandra, försöker överträffa varandra i att vara liksom sviniga på olika sätt. Medan när man kommer in i våra kommentarsfält som är liksom nyanserade och där det är en sån saklig diskussion, då härmar de det beteendet och så blir det en liksom mycket mer, ska man säga, nyanserad konstruktiv dialog.
Så ni uppmanar till civil courage egentligen, online?
Precis, och det, för det är ytterligare en forskning som, som har gjort från USA. En forskargrupp där som har tittat på bland annat den svenska gruppen.
Mm.
Och då har man sett att de, genom att visa civil courage på det här sättet så blir man jättestärkt. Och det blir liksom, de blir modigare även utanför gruppen. Så att de blir tuffare även i vid kaffeautomaten eller på bussen och så här, är snabbare för att de har liksom övat på de här strategierna att hitta andra som är, som också vill liksom göra någonting åt om något övergrepp pågår, och de liksom så här kan se, känna igen de här, att det verkligen är ett övergrepp, att det inte här är en liksom ibland så upplevs ju övergrepp som att det bara är en liksom mellan två personer, någon slags diskussion kring liksom någonting som bara rör dem. Men just det här att lägga sig i när det är någon som begår ett övergrepp mot en annan person och våga och veta vad man ska göra helt enkelt. Att känna att det där är min första reaktion. Att jag kanske kan hjälpa till här. Liksom.
Och stå upp för någon. Men och så, då om ni ser ett inlägg där någon får hatiska kommentarer eller där blir det, då lägger ni upp det i den här gruppen. Bara gå in här och kommentera eller?
Ja. Precis. Så alla medlemmarna, det är de som säger liksom, då skickar de en länk.
Mm.
Rakt in i gruppen. Och då ser moderatorerna det.
Mm.
Så det går inte ut som ett inlägg.
Nej, precis.
Och då kan vi avgöra, är det här liksom... För ibland kan det ju vara bara att folk är oense. Och är liksom ganska lite raljerande eller sura. Eller, liksom, eller skriver sin åsikt. Är det faktiskt ibland i tipsen. Mm. Där det verkligen faktiskt... Men det här är faktiskt bara en diskussion. som du kanske inte håller med om.
Nej, men precis.
men det är inte hat, liksom.
Nej.
Och också om det är liksom typ så här... 50 jättepositiva kommentarer, så ser det någon liten, så här, då brukar vi inte heller.
Nej.
Men det är ju de här kommentarsfält med mycket liksom, där det är över, liksom, där hatet liksom bara har tagit överhanden.
Mm.
Då går vi in.
Det är superintressant att de har forskat på det och liksom hittat att det har effekter på något sätt. Och att det påverkar andra, inte bara liksom de i en grupp, utan att det påverkar andra människor som ser det.
Göteborgs universitet har också gjort en tredje studie då.
Ja.
Och då har de tittat på de som har fått stöd. Och kan liksom se att man... Det kan man, bara, det kan man också kanske förstå när man tänker efter att det kan vara rätt skönt att få lite stöd i en sån situation.
En aning. Jag har ju någon form av strategi att jag sällan svarar mina troll, hur jag låter det. Men det brukar mina följare göra åt mig.
Ja, nej, men så, du har ju redan byggt upp ett jag är här egentligen i din...
I mitt eget kommentarsfält.
Och det är jättemånga som härmar det liksom och...
Nej, men för jag brukar typ inte svara. Alltså när det kommer in sådana där troll så brukar inte jag svara alls. Men då gör jag ju ofta mina följare det och börjar en diskussion liksom med den här. Så jag behöver sällan ge mig in i det.
Ja, nej men precis. Och det här är ju, för till exempel så jobbade vi jättemycket med Världshälsoorganisationen. För det här, vi jobbar ju över hela världen.
Mm.
Så vi har jobbat med massa företag som, eller organisationer eller där man... inte har det här communityt liksom, som kan stötta och blir... För allting är inte heller olagligt. Det är ju det som är... För en sak är ju allt det här som man kan bara kanske kan ta bort. Men sen är det allt det här med konspirationsteorierna och desinformationen som kanske sprids. Jättemycket var det ju naturligtvis kring vaccinet. Det var där vi behövde komma in och stötta dem på Världshälsoorganisationen. Men så det här pågår hela tiden. Jättemånga företag och organisationer har jättestora problem med att hur ska man hantera det här? Var går gränserna?
Mm.
Och mycket av det alltså desinformation är ju inte förbjudet på något sätt. Mm. När de tar bort det så får de höra att ja, men då var det en konspiration, för annars hade de inte tagit bort det.
Mm.
Så det är jättesvåra situationer man kan hamna i som kommunikatör idag.
Ja, det är jättesvårt i ett landskap där allting liksom är öppet på något sätt och där allting går så himla fort. Alltså man kan ju lägga ut något som blir helt viralt på bara några sekunder liksom, och då är det ju väldigt svårt att ta tillbaka kontrollen när det väl drar igång liksom.
Ja, du skulle inte ens hinna ens rensa.
Nej.
Och ibland lämnar ju folk lite så här naivt, kan man ju tycka, någonting över helgen.
Ja.
Det kan ju bli liksom på fredag kväll lägger man ut någonting. Det kan man ju säga också kring en liten
Det är en dålig
fakta kring.
Ja, men det är en dålig strategi om man inte vill jobba helger.
Nej, framförallt också att näthatet ökar när folk kanske på helgen. Då har man mer tid och kanske har druckit lite och sådär.
Mm. Så att de har mer tid att sitta och hata och leta efter saker att hata på. För ibland känns det som att folk gör det också.
Ja, men tror du att du har några sådana som följer dig för att liksom kunna ge sig på dig?
Ja, 100%. Mm. Eller jag vet att jag har det.
Ja.
Folk som följer mig bara för att liksom kunna gå in och kritisera. De är inte ett dugg intresserade av att lära sig eller förstå, utan de är bara där för att skriva dumma saker.
Men du har aldrig funderat på om du skulle blockera dem? Eller?
Vissa blockerar ju. Mm. De som på riktigt ger hat.
Mm.
Men många går ju bara in och visar sina sunkiga åsikter. Ja. Liksom.
Nej, men de är svårare.
De är svåra för att de har ju också rätt att uttrycka sina åsikter. Sen kan jag välja hur jag reagerar på det. I början la jag ju energi på det, men det gör jag ju inte längre.
Men du, har de verkligen... jag bara funderar högt här nu.
Ja.
De har ju, det är ju ingen mänsklighet att skriva på din sida en massa skit.
Nej, men de kommenterar ju mina inlägg.
Mm.
På Instagram till exempel. Och jag kan också tänka att det är... att det ibland, om jag kan hålla ifrån mig och liksom inte ta åt mig, så kan det vara bra att också visa att de åsikterna finns. Förstår du vad jag menar?
För
de
är ju inte transparens liksom kring.
En transparens så att jag inte sitter och modererar och tar bort, utan att jag låter människor tycka det de tycker. Mm. Även om det är så här riktiga mansgrisar oftast. Mm. Sorry to say.
Mm.
Men det är ju det som jag blir utsatt för. Så är det ju bra att de syns på något sätt. Så
precis,
länge jag inte...
någon skriver kanske något vettigt tillbaka och så får de ens en liten tankeställare.
Ja, precis. Och att, jag menar att människor, alltså att man får se det, förstår du? Därför att annars så blir det ju också... Jag är ju också lite emot det här att sitta och bara preach from my choir. Alltså att för de flesta som följer mig är ju sådana som brinner för samma frågor som mig. Som tycker att det jag gör är kul och intressant och sådär. Men det är också intressant att ha följare som inte tycker som en själv.
Gud ja.
Alltså för det lär ju jag mig också någonting om.
Ja, och det är lite så vi tänker också. Så här, de som hänger i de här flödena och bara får de här budskapen. Mm. Så kommer vi in och så skriver vi någonting annat.
Mm.
Och då kanske inte just den man sen får kontakt med som kanske skriver. För jag skriver ju inte under andras kommentarer då, utan jag skriver ju egna. Och sen, men sen kommer det ju folk som tycker om det jag har skrivit. Men sen är det ju alla de där som ser på, precis som du är inne på.
Mm.
De är ju... jättebra om man kan nå. Vad bra av dig.
Jag försöker i alla fall. Men jag tror att det också är lättare eftersom att jag inte... Alltså oftast är det inte kritik mot mig som person. Alltså då är det lättare att bara, men det här är en åsikt om den här frågan, jämställdhet som jag jobbar med. Då kan jag liksom då behöver inte jag ta åt mig som person av det på något sätt. Men jag tycker att det är viktigt. Precis som det här med samtal med människor som inte tycker som en själv och så vidare. Att det är... det är där vi utvecklas på något sätt.
Mm.
Men man måste utveckla sina strategier för att hantera det där.
Mm. Ja, men det är jättebra. Jag tror andra kan säkert bli inspirerade av det här exemplet. Som du, hur du hanterar det. Ta bort det värsta.
Ja.
Och sen låta folk...
ja, men...
förhoppningsvis lite följare som kan... för de kan ju de också vässa sina argument. Det är ju också bra.
Precis, och det får de göra kan jag säga. För jag lägger mig oftast inte i. Och det kanske är, men det, du vet, det skulle ju inte funka om jag... nu ska det här inte handla om mig, men jag tänker som du säger att folk kan få tips av det. Att, jag skulle ju aldrig orka om jag skulle sitta mig och ta debatt med alla de här i varenda kommentarsfält. Alltså då skulle jag... skulle inte jag göra något annat. Så att det är jättebra. Jag uppskattar mina följare jättemycket för att de gör det.
Mm.
Och jag brukar skriva till dem som gör det också. Tack för att du tar fighten liksom, på något sätt. För det behöver man ju också göra. Till viss del.
Ja, men, nej, men absolut. Jag tror... det kan vi nog aldrig sluta med, va?
Nej, jag tror inte.
Jag tror att vi får... det är som ett arbete som aldrig blir klart. Jag tänker kring det här, så här med idén som vi växer upp med när vi tänker på ett paradis. Liksom, så här.
Mm.
när man ska komma... eller så här, happily ever after. Så här. Att vi tror att vi ska komma till någon plats.
Mm.
Där det, och därefter ska allting vara bra. Jag tror att det ligger nog ganska djupt i vår kultur. Liksom.
Mm.
Att man tar sig fram till den där... genom alla de här svårigheterna och sen... så är det bara underbart. Mm. Då är vi i himlen.
Ja, för alltid. Så funkar ju inte riktigt livet.
Nej, det är liksom... så den är lite svår, tror jag, att skaka av sig. Att man kommer nog aldrig riktigt komma fram dit. Där det är liksom... helt plötsligt så finns det inga mer kamper
att ta.
ta i liksom ens liv. Eller att stå upp för det man tror på. Och kämpa för det som är värdefullt.
Mm. Och nu är du inne i din nästa kamp. som ju är din, vilken snygg övergång det blir. Ser.
Ja.
Jag har ingen journalistikutbildning, jag bara wingar för det mesta. Men du har ju precis släppt en bok som heter, eller nu ska jag säga rätt, Vitt skilda, svenskare kan ingen vara.
Mm.
Eller hur? Och då tänker jag så, för det här är ju, tänker jag, en del av en kamp på något sätt. Även om du vill sprida, kamp kan ju låta ganska hårt, tänker jag. Du vill ju sprida kunskap, eller hur? Om rasism och liksom. Kan du inte berätta lite mer om varför du ville skriva den här boken?
Just den här känslan av att det här har vi inte riktigt haft. Den här diskussionen har vi inte riktigt haft än.
Nej.
För jag tror att...
Vilken diskussion?
Diskussionen om rasism. Mm. Jag har ju skrivit om rasism, men man kan översätta den här boken och egentligen byta ut mina erfarenheter mot liksom en transerfarenhet, mm, eller en, varför inte sexism eller liksom homofobi. Liksom vilken slags diskriminering egentligen som helst.
Mm.
För det här beteendet, eller det är ett mönster liksom som absolut kan, så man kan läsa den även om man och liksom tänka, ja just det, så här i den här situationen, det här, då skulle det kunna ha varit en homofob som gjorde det här och liksom, mm, då skulle jag kunna agera på det här sättet. Men jag tänker att det är lite som att vi tror att vi har kommit så långt för att vi har bestämt att vi ska inte ha rasism. Och vi har tänkt på rasism som någonting som någon andra gör. Mm. Liksom apartheid, vi är, eller jag som är, för hur gammal är du?
89.
Mm.
Så jag är 33.
Ja. Men jag har ju varit med om, under liksom apartheid i Sydafrika till exempel. Mm. Eller,
och vad var det jag ville utveckla bara?
Men då var det ju att, nej, men framförallt så här, spåren från kolonialismen. Liksom när, mm. Och framförallt, men så, inte, jag levde inte under Gandhi, tror jag väl. Jag hade exakt koll på hans. När han, men liksom, det var ganska färskt fortfarande det här. Att man tänkte på rasism som liksom kolonial... Ja, och det är det ju fortfarande, naturligtvis. Mm. Alltså, och vi var inne på... Alltså, det kändes som att det var någonting som hände i andra länder... Mm. Det var liksom så här kolonialmakter som Sverige inte hade någonting med att göra.
När du tänker på slavar och liksom
slaveri och så apartheid och liksom så här medborgarrättsrörelse, alltså segregationen i USA. Mm. Det var liksom så här, det rörde inte riktigt oss liksom, så här, och framförallt så här, jättemycket hörde man ju och fortfarande med all rätt kring förintelsen och så där. Men man satte det aldrig riktigt i ett svenskt perspektiv, utan man sa bara att så som jag upplever min uppväxt och liksom historielektionerna och liksom så här min förståelse för de här händelserna, så var det någonting som man pratade om som hände på andra platser. Medan jag hela tiden var högst medveten om att det hände här.
Det också.
Men jag hade liksom inte ett språk för det då. Eller jag hade inte... Det krävde liksom... För mig krävde det någon som förklarade vad rasism var. Så jag hade blivit utsatt för jättemycket rasism hela mitt liv. Men visste liksom inte hur jag skulle... förklara det och hur, skulle aldrig kunna förklara för någon annan. Lite på det här, man tror att bara för att någon är utsatt så ska den vara jätteduktig på att förstå vad det är som händer eller kunna förklara vad var det som var problematiskt i det här?
Ja,
här, varför blir du arg nu? Ja. Ja, men det kan inte jag säga, jag vet bara att det är någonting som inte känns bra nu, det är någonting med, ja, och så hade jag liksom inget språk för det. Och så har jag ju känt jättelänge att det har varit, att jag inte haft någon metod, jag har inte haft någon något sätt att försvara mig. Jag har inte ens riktigt förstått liksom vad det som händer eller hur jag kan ta mig framåt. Och så har man pratat om de där rasisterna och så vi antirasisterna. Och jag har själv ju visste inte varken vad jag eventuellt skulle kunna utsätta andra för eller det. Jag kunde inte förklara någonting av det där förrän jag var i kanske 20-årsåldern och träffade min en man som jag faktiskt till och med gifte mig med för att när jag bodde i USA
till och med.
I New York. Så det var inte bara en pojkvän, det var faktiskt ett tag till och med min man. Men i alla fall.
sidospår.
Men han kunde förklara för mig vad rasism var och liksom sätta det i en kontext och en struktur och liksom sätta ord på det som jag hade upplevt. Och då sen dess har jag liksom varit nyfiken på vad det här är och liksom hållit på och jobbat med det här på massa olika sätt. Och det är liksom egentligen kanske en rättvise... Alltså jag har nog väldigt lite tolerans för orättvisor. Jag är liksom lite vallhund liksom. Jag vill att alla ska må bra och alla ska vara med och det ska vara kul. Så att liksom, jag tycker inte... Ja. Så det här är så bara jättenaturligt att jag har fastnat för att och velat jobba med det här och prata om de här frågorna så mycket. Och då har jag hela tiden tyckt att det varit jobbigt att vi pratar om de där rasisterna och vi antirasisterna som om att vi redan kan och vet allting. Men de flesta har faktiskt aldrig riktigt funderat på det där, tror jag. Nej. Och vi har inte riktigt haft diskussionen. För att, bara för att vi har haft liksom öppen rasism och liksom så här, att vi har haft Lasermannen och sånt där. Det betyder liksom inte att vi har haft den här diskussionen på ett konstruktivt och bra sätt så att alla fattar vad faktiskt vad rasism är. Att man kan liksom, jag pratar ju jättemycket om att man kan göra rasism även om man har de allra godaste intentioner.
Precis.
Och kanske att det är nästan den vanligaste formen av rasism. Den här liksom helt omedvetna och helt liksom unintentional, vad blir det på svenska?
Omedveten eller oavsiktlig.
Utan avsikt. Oavsiktlig, just det. Ja.
Men hur ser den ut då?
Nej, men i boken till exempel har jag ett, eller jag har ju massa exempel på det där. Men det är, det är kanske här med det mer vardagliga.
Mm.
Den där, som man kanske pratar om mikroaggressioner, eller jag tror i och för sig den grövre också kan vara. Alltså inte den jättegrova, för ibland så hör jag folk som säger, om jag har aldrig blivit utsatt för rasism. Och så menar de att de inte har blivit liksom jagade på stan.
Eller kallade det för N-ordet.
Precis, eller blivit slagen av någon. Men alla de här små, så här, att man blir tilltalad på engelska i min affär där jag har handlat i 40 år. Den kan man inte, eller på föräldramöte så sitter jag där och säger någon av de andra föräldrarna, bla bla bla, men någonting kommer upp att jag har vuxit upp i Bildal eller Kullavik där jag bor.
Mm.
Och det är jag har ju helt fel utseende för att vara därifrån.
Jaha. Ja, du har det.
För att jag är adopterad. Har vi pratat om det?
Nej, för du är adopterad från Iran.
Ja, precis. Så jag har ju ett utseende som gör att jag egentligen inte borde bo där.
Men samtidigt har du, för det som slår mig också, att du har ett namn som ändå är svenskt. Liksom Mina Dennert. Man hade ju inte bara, hon är nog från Iran.
Ja, men Mina är, kan man nog, vet man ju lite överallt.
Ja, men det är det jag menar. Alltså, det är ju bara ditt utseende på något sätt som avslöjar, och inte ens det tycker jag är, men folk kanske...
Ja, precis. Men jag tror att Mina med utseendet, då blir det så här, då tror jag att man tror att jag antagligen har flytt eller och kanske gift mig här i Sverige eller något sånt där. Men i alla fall, då sitter ju de så här, bor du? Har du vuxit upp? Och så ska de sitta och så här, fråga ut mig och barnen. För att liksom slå hål på att jag egentligen inte bor där. Eller, jag skulle så här, sälja ridkläder. Och så åkte jag till Sahlgrenska med massa. För hon jobbade där, den här kvinnan som skulle... Så kom jag med så här, hur mycket ridkläder som helst. Och så här, hjälmar och skit liksom, som hon skulle köpa.
Mm.
Och så säger hon så här, men sa inte du att du var från Bildal? Så som att jag hade lurat henne på något sätt.
Ja.
Jag bara, jo, men jag är från Bildal. Aha. Ska du ha ridkläderna eller inte?
Ja, men precis.
Ja, så det är sådana små grejer hela tiden.
Mm. Ja, men det är ju som du säger. Alltså, jag tror att vi alla har en rasist inneboende i oss. Även som vi alla har en sexist inneboende i oss. Alltså att det släppte jag ett avsnitt om nu, sexism. Och så här, att det finns ju i oss alla, och den finns i strukturen på något sätt. Så att även som kvinna kan du vara sexist. Jag menar, jag kan också vara rasist till viss del på något sätt. Men hur avdramatiserar vi det? Och det är också en fråga från min sponsor Excitec. Alltså, hur avdramatiserar vi det uttrycket? För att många vill ju inte identifiera sig med att vara rasist. Förstår du hur jag...
Ja, och jag tänker att rasist är man ju bara om man tycker att man är rasist. Det är lite som så här, är det här konst? Ja, för att jag är konstnär och jag har gjort det här med en konstnärlig intention. Liksom så här. Så då kan jag vara, då är det här konst. Men ja, just det haltar ju lite. För att rasism kan ju vara rasism. även om du inte har gjort det med intention. Men
ska man kanske separera?
Man kanske inte blir rasist då. Liksom, så här. Eller så här tänker jag, att jag pratar ju om att göra rasism.
Ja, precis.
Och att rasister, den som säger att den är det, den får väl säga att den är det. Men jag tror att risken med att kalla andra för rasist eller sexist eller vad det nu är ju att du sätter in folk i olika grupper. Och så säger du att, för att vara rasist är ju någonting, då är man ju med alla de här Ku Klux Klan och liksom... det är väldigt få som skulle liksom, det är ju bara jättesmå marginaliserade grupper som tycker att det är bra, men vi är ju jättemånga som eller alla tror jag skulle gå med på att man har fördomar, och precis som du säger, det hjälper ju inte för mig bara för att jag har blivit utsatt för rasism, då är inte jag skyddad på något sätt. För jag har ju också samma föreställningar, så att om man kan avdramatisera det. Och det tror jag att man gör bara genom att säga så här, det där var rasism, det där var sexism. Och inte säga att någon är någonting för alltid. Du ska in i det där hörnet med rasisterna i det där Och då finns det liksom ingen utvecklingsmöjlighet heller. Hur tar du dig ifrån det? Mm. Hur försöka lämna lite utrymme för någon att få ändra sig och säga, nej men det där ville inte jag, eller så där. Det tyckte inte jag. Det var inte meningen, eller jag visste inte, eller.
Nej, för du, det som du säger, att lösningen kanske på det kanske är, eller lösningen så här, hade det funnits en lösning hade vi inte haft några problem. Så det är ett dumt ord att använda, men en del av lösningen kanske är att inte säga rasist, utan att säga, som du säger, att göra rasism. För det är en väldigt stor skillnad att sätta människor i ett fack och att göra rasism. För jag är övertygad om att jag gör det ibland också. Det är som när folk säger så här, jag ser inte färg. Man bara, jo. Alltså så här, jag ser inte kön. Det får jag också höra väldigt ofta. Ja. Man bara, jo det gör, för det gör jag också.
Ja.
Det är inget konstigt. Det är en Nej. Del av den världen vi lever i.
Ja,
och
det var jag.
Ja, men jag.
Men folk tror att det är så här, att det är ett sätt att skydda det. Eller så här, jag tror att man tänker så, om vi inte pratar om det så finns det inte riktigt liksom. Så då är det ett sätt att skydda sig ifrån att man... både sig själv och den andra, tror jag att man tänker. Att man skyddar den andra genom att säga att nej, men det där finns inte, eller det där. Men det är ju, alltså, att ha ett kön, eller så att vara en vara kvinna, eller att ha svart hår. Det är ju liksom inte någonting som är positivt eller negativt förrän vi laddar det med så att förrän vi laddar det med någonting. Så att man ser det är ju inte problemet. Problemet är ju alla de här tankarna då som du får när du ser hur någon ser ut och tänker att ja, men den är nog smart, eller den kan jag nog lita på. Nu ska jag gå och ta en fika, eller så här, gå på toa här när jag sitter och fika, lämnar jag datorn här när den här personen sitter bredvid, eller vem ber jag passa väskan, eller vem ber jag om vägen, vem anställer jag, vem får bo i min lägenhet när jag är borta på ska ut och resa, eller alla de här idéerna som kommer med ett visst typ av utseende. Det är det som är problemet.
Ja, och det jag tänker är intressant är hur det har påverkat dig att... För du skriver ju om din mamma i din bok som på något sätt också gör rasism. Alltså hon är inte rasist, men hon gör rasism på vissa sätt. Hur har du hanterat det? Liksom? För jag tänker, då är det en person i din omgivning som du ändå bryr dig om och som du ser så här, oj, men nu... gav hon uttryck för en... Och det tror jag händer många av oss ibland, att någon fäller en kommentar. Och det kan vara väldigt svårt, kan jag tycka, när folk i min närhet fäller en kommentar som är liksom rasistisk. Att veta vad jag ska svara utan att det blir ett påhopp. Förstår du vad jag menar? Att nu är du rasist. Förstår du? Alltså,
ja.
Vad säger du till din mamma?
Mitt generella tips då är ju att sluta göra det.
Ja.
Försöka också att vara... så lugnt som möjligt. Men det här är ju jättesvårt. Medans mamma är det ju bara gråta, svära, få utbrott liksom.
Ja.
Så, kanske inte längre. Ja, jag vet faktiskt inte. Men mycket sånt har det varit. Och det är också varför en ganska stor del av varför jag ville skriva var ju också det, för att ge mig själv och andra metoder för okej, vi kommer behöva ha de här samtalen. Och vi behöver alla också blicka inåt. Så det räcker inte att man har adopterat ett barn från ett annat land. Så då är man inte automatiskt liksom fri från fördomar.
Nej.
Jag tror att det var mycket det, den här poängen jag ville göra. Liksom, att både så här, blicka inåt själv såklart. Jätteviktig del av skrivandet. Men också så här, just kalla på eller så här, uppmärksamma på att det är så mycket som vi går omkring och bär på. Och som vi har ju alla de här idéerna om att om man själv utsätts så kan man inte utsätta andra. Jag är ju inte rasist, så då kan det inte ens ha varit rasism.
Nej.
För jag menade inte det, eller vad det nu är. Eller att jag känner någon. Det är jättemånga som säger det. Jag tänkte, var det Claes Malmberg eller som hade sagt att han hade varit ihop med någon från ett annat land någon gång?
Ja, kanske. Så jag inte.
Så då var inte det han gjorde i parlamentet per definition kunde inte vara rasism, för han hade varit ihop med någon någon gång i tonåren. Jag kommer inte ihåg. Nu kanske jag är jättetaskig mot... Heja Claes, i övrigt.
Ja,
det är ingenting mot honom just. Men den är lite rolig. Liksom så här. Det har ju ingenting med vad som hände där att göra. Om vem du var ihop med i tonåren. Liksom. Eller, så jag tror att många... Eller den här En annan då, vad heter han som sa att han hade en bror som var svart så han kunde säga N-ordet som höll på och tjatade om det hela tiden.
Jag vet inte vem det var, men det är ju samma sak som att säga att jag kan inte vara sexistisk för att jag har fru. Ja. Alltså, man bara, jo fast alltså, så här, det kan du ändå vara.
Din fru kan också vara det.
Ja, precis. Eller hur? Det är ett jättekonstigt argument.
Ja, det är så stökigt. Och det låter så himla självklart när man säger det. Det är lite roligt när du gör den här... När du vänder på, vad är det du kallar honom? Anders.
Ja, precis. Mitt alter ego Anders.
Ja. Ja, för jag tänker så här, för det låter ju helt självklart när du säger det. Ja. Jag har en fru som är kvinna så därför kan jag inte. Ja, då, men jag tror inte att lika många gör den kopplingen.
Ja.
Så här, jaha, har du ett barn som inte är vit? Så här, men då är det nog inte, eller så här, då kan du inte ha rasistiska föreställningar.
Ja.
Men det det är ju bara den som har arbetat med sina fördomar. Och som kom så kanske... Mm. Och det är också så här, när blir man någonsin klar? Jag sitter ju fortfarande, jag har med ett exempel i boken när jag i ganska nutid sitter och har sunkiga tankar på spårvagnen.
Mm.
Och jag liksom tror att några barn där ska sälja knark. Liksom. Ja. När de antagligen bara ringer till sina kompisar. Mm. Så här, för att kolla vilket ställe man ska ses på eller något.
Ja, men precis.
Och då är det så här, det är min omedelbara tanke, de ska sälja knark. Och sen bara, men nej, det ska de nog inte. Eller liksom så här, vänta lite nu här. Vad tänkte jag just nu?
Mm.
Så att, just det här att inte kanske gräva ner sig så mycket. Och inte gräva ner andra heller.
Nej.
Så här, okej, jag var fördomsfull nu. Men jag behöver inte berätta för alla nu. Jag behöver inte skriva en bok om det.
Nej, precis.
Jag kan bara, ja. Eller jag kan bara hålla det för mig själv. Och, eller prata med någon om det för all del. Men... just där att jag behöver inte agera ut på det. Utan det är ju först när vi får syn på de här idéerna vi har. Om vad som är normalt, vad som är vackert, vad som är kompetent. Vem som blir en bra... Den här personen blir nog en bra... kan nog passa in i vårat gäng här på arbetsplatsen. Mm. Så det är ju därför vi måste ha syn på de där sakerna.
Mm.
Och det är ju faktiskt först när vi börjar bli medvetna om att vi har de här idéerna som vi kan börja jobba med dem.
Mm. Och det är intressant för att nu har vi ganska ont om tid kvar, men du är ändå uppväxt, och nu är jag situationstecken, i en vit värld. Alltså du har ett namn som vi sa innan, okej, men om man ser dig och du heter Mina, ja, då kanske man kan förstå att du har utländsk bakgrund. Men jag hade ju aldrig tänkt det, bara av att höra ditt namn. Och bara namnet är ju ett hinder för jättemånga med utländsk bakgrund.
Mm.
Men också att du är uppväxt i en miljö som är väldigt vit. Så här, hur har det format din syn på rasism och liksom har gjort att du också blir rasist, eller förstår du, rasistisk, att du också gör rasism på något sätt?
Ja, det tror jag. Men jag tänker så här, att vi har alla de här fördomarna.
Mm.
Men det viktiga är ju så här, för sen måste ju en maktstruktur in.
Ja.
Det är ju då det blir stökigt liksom. För att en sak är så här, jag har alla de här fördomarna och det kan alla människor ha.
Mm.
Men när man är i en position där man har makt över någon annan, det är då de här fördomarna faktiskt kan göra skada.
Mm.
Så att jag har absolut vuxit upp med det. Och jag är ju nu i en sån position där jag faktiskt skulle kunna göra skada. Jag ska anställa folk och sådär. Så att nu är jag ju jätteuppmärksam på de här sakerna.
Mm.
Men jag vet inte om jag svarar på frågan nu riktigt. Men har det påverkat mig att växa upp så vitt? Liksom? Ja, det har det gjort.
Mm.
Jag vet inte om jag... Men jag tänker typ så här, andra... personer som också, som kanske som inte är födda i Sverige, eller som har, de har, alltså den här strukturerna finns ju över hela världen, så de tar man ju med sig för det. men här kanske man kommer i en situation där man har lite makt, så då kanske ens, ja, alla behöver checka på de här grejerna, men ju mer makt du har, det är väl egentligen det jag försöker säga, desto viktigare är det att du har koll på det.
Mm. Grymt. Och vi måste börja avrunda nu.
Ja.
Känner du att vi har missat något som du vill lyfta? Eller känner du att du har fått...
Nej, men jag tror att vi... Det blir
bra. Jag har tänkt mycket på ett viktigt samtal.
Ja.
Som inte alltid är helt lätt. Men de är viktiga att ha.
Mm.
Och det här synsättet tror jag underlättar väldigt mycket också.
Ja, men precis. Att man inte tänker att det här... den här personen är förlorad för alltid. Eller nu är jag en sunkig och dålig människa. Utan... det är hjärnan som är lite fördomsfull. Mm. Så och boken är ju verkligen tänkt som att ha som en vän. Mm. I de här situationerna. Och kunna vända sig till, just det. Den här situationen känner jag igen. Så här hade jag kunnat gjort istället.
Ja, men och det är ju så här att fördomar är ju... det är också ett ord som har väldigt negativ klang. Som jag tänker att vi behöver liksom ändra lite av. Eller när jag föreläser brukar jag prata om det. Att så här... ja, men fördomar är ett onödigt, eller det är ett nödvändigt ont, för att det är vårat hjärnosätt att hantera liksom, att vi tar in hur mycket intryck som helst varje dag. Så vi måste ju ha fördomar och normer och sådär. För annars skulle vi aldrig kunna komma på något nytt. Men vi måste vara medvetna om det. Det är ju det som är nyckeln på något sätt.
Nej, men precis. Nej, men jag tror att många är väldigt oroliga för att göra fel. För att vi gör ju, eller vi har mycket fördomar. Och då kan man ju förbereda sig. Alltså så här, ju mer medvetna vi är och ju mer liksom, ord vi har för saker och ting, desto lättare är det ju att liksom förbereda sig för en massa olika situationer som skulle kunna hända. Och sen också så här, vad kan jag göra när det har hänt? Alltså så att då vet man ju, det fokuserar jag jättemycket på just där. Att inte bara klappa ihop då och bara bli helt liksom förtydlad och säga, nej, det där var inte rasism. Eller liksom bara gå in i alla de där försvaren som vi vill gå in i. Utan bara, okej, okay, ja, men det här kan, att man börjar lyssna då och börjar liksom så här undersöka på vilket sätt var det här problematiskt och hur kan jag rätta till det?
Och med det så säger vi helt enkelt tusen tack för att du har varit här.
Tack snälla för att jag fick vara.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fantastisk vecka. Och så hörs vi ju på onsdag igen.